Amen, det är sant att äran och makten tillhör lammet som har vunnit oss med sitt blod. Jag tackar dig Jesus för det du har gjort för oss Jesus. Du har gjort något bestående i våra liv Herre som gör att vi kan tacka dig Herre. Redan innan vi kanske liksom sätter ord på bekymmer och saker som tynger oss i vår vardag så kan vi börja med att tacka dig. För du har gjort någonting som har ett evigt värde Herre som har förvandlat oss på djupet Jesus. Och det vill vi säga tack Herre. Vi vill säga tack för dig Jesus. Och vi vill också genom det att när vi samlar in kollekt så får det också vara en tacksägelse. Att du har gett oss pengar att kunna få ge vidare till dig, Herre. Tack för den nåden, Jesus. Och jag ber att det som har blivit insamlat här ska få bli till rik välsignelse, Herre. Och få leda till förvandlad liv också runt om här i vår närhet, Herre. Till att vi ska få kunna bygga din församling här idag. Så välsigna dig, Jesus. Vi ger dig äran. Och så ber vi, Herre, för predikan vi ska ha här nu, Jesus. Vi att du ska få komma med din heliga ande, Herre. Och öppna våra hjärtan för saker som har stängts, Jesus. Om det är vardagens bekymmer eller det är sår, skam, vad den må vara, Herre. Så ber jag, kom och lyft av våra tunga bördor. Så vi kan få ta emot av ditt evangelium. Det glada budskapet. In i våra liv och in i veckan som kommer, Herre. Jesu dyrbara namn. Amen. Det kan inte vara en bättre förberedelse för mig än att få sjunga den sången som vi sjöng. En del kan tycka den är lite mossig, men jag älskar sån musik. Jag brukar säga till Sofia, eller Sofia brukar konstatera att jag är en gammal man född i en ung kropp. Och jag hade nåden att få göra värnplikten i arméns musikkår. Och då fick man en gång skulle man få lov att dirigera hela orkestern. Och man var ju nervös inför det och man fick en koralbok, så hade major Janhagen gett oss varsin koral vi skulle dirigera som man inte fick veta på förhand. Och ofta var det sådana här Bach-koraler, med sådana här pampiga men väldigt stillsamma. Sen vet jag inte vad han ville ha sagt med det. Sen när han kallade fram Holst, stig fram, så la han fram Åh, hur salig att få vandra. Och jag bara vevade på full mått och jag kände att jag var närmare himlen än någonsin. En 40-manna orkester som blåst för kung Fustland. Och jag försökte hela tiden motivera. Nej, ni har inte fattat. Det måste vara pampigare. Vi vandrar mot liksom Jerusalem. Det himmelska Jerusalem. Och det bär jag fortfarande med mig. Men det jag också bär med mig nu kommer en snygg övergång här, märker ni. Det är böneveckan som vi har haft. Där vi har fått fokusera på att be för väckelse som tema. Och vi har haft temat jag har ljudet av regn. Och när vi förberedde det så tänkte vi att vi försökte sätta ord, alltså ge en fras åt det gångna året som har varit. För att det är viktigt också att med sig det vi har varit för att också sträcka oss mot det vi ska få kliva in i. Och det är en välsignad tid, kan vi ändå konstatera. Där människor liksom mer och mer börjar söka sig till vår församling och komma till tro. Själva frasen, den är ju biblisk i sig. Den kommer från första kungabok, kapitel 19, vers 41. Men det börjar inte där, utan när vi kliver in i första kungabok så är det med blandade känslor. För vi har gått igenom en stor epok, en viktig epok i Guds folks historia. När Gud hade fått... Guds folk hade fått urskilja kung David som kung över Israel. Och det var verkligen en smord kung efter Guds välbehag som gjorde i allt i princip. Han var ju människa också. Det som Gud ville. Och just nu när vi kliver in i första kungabok så går vi också mot ett generationsskifte. Där David, han vill skicka med några sista år till Salomo, sin son. För att riket skulle ledas med samma förtröstan på Gud. Och några av hans sista ord till Salomo blir i första kungabok kapitel 2, vers 2-4. Se om texten. Jag lämnar nu denna världen. Var starka och visa dig som en man. Håll fast vid vad Herren din Gud befallt dig. Så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar. Hans bud och föreskrifter och vittnesbörd. Så som det är skrivet i Mose lag. Då får du framgång i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig så att Herren kan uppfylla det ord som han talade om mig. då han sa: om dina barn ger akt på sin väg så att de vandrar inför mig i trohet av hela sitt hjärta och hela sin själ, då ska det aldrig saknas en ättling till dig på Israels tron. Amen. Men ganska så snart så går det utför. Det var blandat maktkamp och frestelser som får Salomo och hans familj att vända sig bort ifrån Gud och vända sig till andra avgudar. Trots att Gud ändå mitt i allt välsignade Salomo med både vishet, rikedom och ära, så gled Salomo och folket mer och mer ifrån Gud. Vid Salomos död så blev det ytterligare liksom tydligt och klart hur Guds folk var på helt fel väg. När de dels började, och det visade sig inte minst när de norra stammarna avföll och bildade Nordriket. Alltså det var till blev ett konkret delat rike. Men inte bara det, utan också att ett rike som började tillbe både det ena och det andra. Och under den tiden så kallade Gud profeter, som han gjort i alla tider. Och han kallade profeten Elia, som tjänstgjorde när Ahab var kung i Israel. Och kung Ahab sades göra mer ont i Herrens ögon än någon av de tidiga kungarna. Alltså kortfattat, det var riktigt illa. Kulmen var hos Ahab och hans fru Isabel, som tillbad både Asera och Baal, alltså fruktbarhetsguden och regnguden. Det var en tid av förfall och splittring som Gud då talar till Elia. Och Elia utbrister i första kungabok kapitel 17, vers 1-4. Till spiten Elia, som förut hade uppehållit sig i Gilead, sa till Ahab: så sant Herren, Israels Gud, lever, honom som jag tjänar, under de här åren ska varken dagg eller regn falla om inte jag säger det. Och Herrens ord kom till honom: gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit i öster om Jordan. Du ska dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att ge dig att äta där. Och det här med att Gud, han är mån att Elia ska äta och dricka, det återkommer jag till. Men Gud, han tar upp kampen mot den så kallade regnguden och hindrade regnet från att falla till marken till dess folket vänder sig till Herren. Med andra ord, Gud, han är en ännu större Gud. Regnet är också en bild av i Gamla testamentet för den helige ande, Guds närvaro, Herrens favör eller välsignelse. Det ska då krävas så mycket som att Elia, han utmanar samtliga profeter till Baal och Asera för att visa folket vem som är den sanne guden. Och de samlas kring berget i Karmel. De båda ska offra till sina gudar. De får varsin oxe de ska stycka och ha sig. Och vi ska nu se upp till bevis. Vem är det som är Gud? Och länge och väl så kämpade Baalsprofeterna att försöka få deras gud att då, tecknet blir att de ska sända eld som ska förtära liksom offret. Ingenting händer. Och Elia kliver fram och det stora gudsändret sker, att Gud sänder eld som förtär hela offret. Och när de då ser detta så står det i kapitel 18, vers 39. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Folket hade fått börja få syn på vem Gud är. Detta följs då ju av kapitel 18, vers 41. Elia sa till Ahab: bege dig upp, ät och drick, för jag hör bruset av regn. Återigen hörs uppmaning att äta och dricka som en förberedelse på att Gud låter sin närvaro och välsignelse på nytt få möta dem. Han ska låta regnet falla och vattna den torra jorden. Det som var dött ska bli liv. Men det här med att äta och dricka, det är något också som fortsätter i kommande kapitel också. Inte mindre än två gånger. I kapitel 19, vers 5, men också i vers 7. Och vi läser från vers 7. Men Herrens ängel rörde på nytt vid honom, alltså Elia, för andra gången och sa: stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig. Alltså manar ängeln Elia till mat, vila och återhämtning. För det som nu sker kräver uthållighet. Alltså när vi ber Gud sända regn, låta sin härlighet och sin ande få falla, då vet vi nog egentligen inte riktigt vad vi ber om. Utan vi uppmanas, stig upp och ät, ty annars blir det för svårt för er. Vad är det då för mat han menar, kan man fråga sig. Och ska vi se utifrån vår kontext, vad är det för mat han menar egentligen? Vi lever ju överflöd, så vi kommer ju klass galant. Jag kan nästan tänka mig att när jag tittar ut över här att det är ingen här som har behövt oroa sig för frukost. Sen har vi olika frukostrutiner. För att vi har det så pass gott ställt att vi till och med kan välja på ett stort urval av vad vi vill äta till frukost och andra rätter. Handlar det om pengar? Nej, men det är inga problem det heller. Det har vi. Handlar det om utbildning och kompetens? Nej, men det är ju ett signum för oss att du ska ha en bra utbildning. Det har vi. Nej, det är inte först och främst det han vill ha. Han vill ha vår tid och vår uppmärksamhet. Han vill ha hela våra liv. Varför låter han regnet att falla? För att folket har insett. Vänta. Det finns bara en Gud. Och det är Herren, Israels Gud. Att när de får vända sig, men också komma helt till insikt. Såklart också när de kommer till den insikten så innebär det också att de vill rätta sitt liv efter det. Alltså det får ett konsekvens av att det är Herren som är Gud. Och det här då som jag får komma ändå till en punkt där jag känner en vånda inför den här predikan. För jag har känt att jag har haft ett budskap som har varit jobbigt, som jag velat fly ifrån. Men så tänkte jag ska ju snart till Tanzania, så jag kan ju fly dit bort ju. Det får man ha de tillfällena. Men sen så hög han tag i mig att, vänta, det här gäller ju mig också. Så var ska jag fly någonstans? Och budskapet som jag, texten jag vill läsa från är Lukas evangel kapitel 14, vers 15-20. En av gästerna som hörde detta sa till honom, salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Jesus sa till honom, en man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. När tiden för festen var inne skickade han ut sin tjäna för att säga till de inbjudna, kom nu allt färdigt. Men de började alla ursäkta sig. Den första sa till honom, jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäkta. En annan sa, jag har köpt 5 par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäkta. Ännu en annan sa, jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denna vred och sa till sin tjänare, gå genast ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. Tjänaren sa, herre, vad du har befallt har jag gjort, men här finns ännu plats. Då sa herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Ty jag säger att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. I Jesu namn. Amen. När vi kommer in i den här kontexten så är det bra också att ha med lite förförståelse i detta. Att när en man ordnar en riktigt fin fest så går det ut som vi ibland. Man kan få en inbjudning till ett, till exempel ett bröllop får man ju ofta det. En inbjudan i god tid så att du ska ha tid för dig att planera för detta. Inbjudningen har gått ut. Sen kulturmässigt det är att man sänder ut sin tjänare och säger att nu är det dags. Kom, nu är det dags. Så att när folket ursäktar sig, då är det inte bara en skandal, en kränkning. För de har ju vetat om detta i så pass lång tid. Och de skulle ha kunnat osa, som vi säger, att nej, men tyvärr, jag kan inte komma i god tid. Men samma dag så säger de, nej, jag har bättre saker för mig. Och det som jag liksom klingar i mig, det är att men du och jag, vi har fått en inbjudan som sitter här, de flesta. Och har du inte fått det så får du den här och nu. Att du kan få fira en fantastisk måltid med Jesus i himlen. Och att den glädjen som det är också. Ni vet när man får inbjudan, fick jag komma på den här festen? Nyp mig i armen. Den kan du få känna redan här idag. Men att vara kristen ger oss inte någon särskild förtur eller sätter oss i en position där vi inte längre behöver prioritera Gud. För det kommer ständigt tillbaka till att tron är en relation. En relation som behöver vårdas. För de lite jobbiga tanken, det är faktiskt att Gud, han behöver inte dig och mig. Men vi behöver Gud. Och alla unga kommer fatta det med klocket. Att vi behöver, Gud behöver inte oss, men vi behöver honom i våra liv. Så varför ger då böneveckan en god eftersmak? Det gör den allt som oftast, tycker jag. Därför vi säger att det är en god tradition. Kanske för att vi tillåter oss att lägga tid på det som är bra för oss. Som vi kanske resten av året absolut inte har någonting emot. Men det blir liksom inte av allt annat som ska tryckas in. Och här hittar vi tre dåliga ursäkter från att komma på tidernas fest. Varför då? Såklart det handlar om en prioriteringsfråga. Men också att man inte sätter relationen så högt. Man har inte vårdat relationen. Man sätter uppenbarligen annat före. Alla dessa tre gör i viss mån anspråk på ekonomi och välfärd. Och vi kanske när vi läser berättelsen om Salomo, hur han hade de bästa tänkbara förutsättningarna, men ändå väljer bort Gud och annat, så kan vi känna så här att men, kunde han inte gjort det bättre med de förutsättningarna han har? Men så har jag frågan i mitt inre, men är vi bättre? Är du och jag vi bättre? I Jesus så har vi alla förutsättningar. Han som alltid har sitt ansikte vänt mot oss. Men att vända sig bort ifrån honom. Och om vi tittar på det som är innan. För när man märker när vi läser här så kommer vi in i ett sammanhang. Så är detta ett svar på fariseernas stolthet. Och deras tro att de hade en högre andlig status. Och om vi tänker att församlingen som Markus delade i sin predikan. Att församlingen ska vara som ett sjukhus. Så är detta sammanhanget vi kom in i allt annat än ett sjukhus. Det var en klubb för särskilda medlemmar. Man bjöd människor som med säkerhet visste att det här är liksom rätt person att bjuda. Men inte bara det, utan också du kan få en visshet också om att jag kommer bli bjuden tillbaka till dem. Vi som är här, vi kommer ha det bra i alla fall. Vi är rätt. Men så ska det inte vara i Guds församling. Utan att vara en Guds barn är en gåva som ges till dig i tron. Och du gör, vi kan inte göra något för att förtjäna det där. Men vi kan få ta emot det i tron på Jesus. Och jag tycker det blir så tydligt när vi får lyssna till vittnesbörden på böneveckan. Och inte minst igår kväll när vi fick lyssna till Karl som delade sitt, inte Karl Hannes utan den andra Karl. Han fick dela sitt vittnesbörd av att ha uppväxt i ett okristet hem, om man ska säga, ett okristet sammanhang. Och få bli knockad, rent ut sagt, av Jesus. Och att bli så tydligt för och ett efter. Att det finns ett helt annat liv att få leva i Jesus. Och jag tror att vi blir hemmablinda lätt. Jag blir lätt hemmablind. Och Rickard Krus som predikade här i fredags, han utmanar oss också det att se att vi ibland ber att den helige ande ska få fylla oss med så mycket att vi kanske i själva verket inte ser att, vänta, i och med att vi har fått den helige anden så har vi fått allt det där vi ber om. Att snarare be Gud att han ska öppna våra ögon för det vi har sett. Och det ber jag för min vardag. Öppna mina ögon här så jag får se din närvaro, Herre. Varje dag. Och en lärare på pastorsutbildningen, han lärde mig i bönen också. Far, fyll mig med din ande så jag får se din son. Att få be det varje dag. Tänk att jag får se Jesus varje dag. För jag tror inte jag är ensam om att vardagen inte alltid är så där glamorös. Utan det kan vara rätt så grådan, den kan vara rätt så jobbig vissa stunder. Även om jag är lyckligt lottad och har ett fantastiskt bra liv. Men att Jesus kan bemöda sig att få möta dig där. Att du kan få se honom. Han som är vägen, sanningen och livet. Därför vill jag i all ödmjukhet vädja. Vårda den där relationen med Jesus. Var rädd om din inbjudan till den jublande festen. Och glädjen som det kommer att vara när Jesus han kommer tillbaka. Var rädd om den där inbjudan. För den är där given av nåd. Du kunde inte förtjäna den utan den har getts till dig genom tron på han som gav sitt liv för dig och mig. För om du riktigt påminner dig om att det är sant Att han som sitter på tronen, han ska en dag komma tillbaka och hämta mig hem för att jag ska få vara där han är. Då hade vi gjort andra prioriteringar. Och ska jag vara lite självkritisk också, så hade vi gjort andra prioriteringar som församling också. Och när han nu ropar till höger och vänster i vår stad för att bjuda in till den där festen så att människor av alla dess slag kommer hit vittnades om att de har mött Jesus. Där vi i vår självbild kan tänka, ofrälsta, nu kan vi få berätta om Jesus. Men när de kommer innanför dörren och säger, jag har mött Jesus i min lägenhet. Då känner jag att han behöver lära mig någonting också om den där fascinationen. Utan då vill jag snarare stå först i kön och ta emot den och säga, dem och säga välkommen. Och säga utbrista, visst är det fantastiskt att få känna Jesus. För uppmaningen ljuder, stig upp och ät, annars blir vägen lång för dig. Vad menas med det? Om jag ska återkoppla till min förra predikan. Han som föddes i Betlehem, brödshuset, och som säger om sig själv, jag är livets bröd. I den tid som är nu så kan du aldrig fylla dig med för mycket av Jesus. Det är vad jag har blivit påminn om den sista tiden. Att jag vill älska Jesus mer detta året. Jag vill att allt jag är och gör ska peka på honom. Jag vill bli mindre för att han ska bli större i mitt liv. Eller som Leif bad när vi hade bönedag med församlingsledningen inför den här böneveckan och året som ligger framför. Herre, jag vill vara där du är. Jag vill vara där du är. Inte långt borta, utan nära. Att vårda relationen med Jesus behöver än tydligare komma in i vår vardagsrytm. För det kommer att krävas uthållighet. Det är medskicken som man ger till de olika församlingarna i Uppenbarelseboken kapitel 3. Kapitel 3, vers 1-3. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar, som var nära att dö. Jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Det här är ett bibelord som har använts genom tider för att skrämma människor. Och jag säger inte detta för att skrämma, för att förhandla i grunden om en skrämmande gudsbild. Människor kan skrämma andra människor. Men snarare så ser jag bilden här av en innerligt hängiven förälder som vädjat sitt älskade barn att vända hemåt. Att tillåta sig att få bli älskad. Den som segrar är ett återkommande tema i församlingsbreven i Uppenbarelseboken. Och de handlar kort och gott att de som reser sig upp och äter, som fyller sig med Jesus, som påminner sig om vad de har i Jesus, de ska få segra. De som påminner sig om vad mitt medborgarskap, vad jag är på väg, vad som är mitt uppdrag, vem som är min herre och frälsare, vem som är mitt fundament som jag inte förhandlar bort. Uppenbarelseboken återigen, kapitel 3, vers 5. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Och den stora vita skaran, den omnämns också vidare i kapitel 7. Men där är det som vi nämnde igår när vi bad för hela världen. Men i den vita skaran, där ryms hela världen. Alla länder, alla folk och alla stammar. Och jag vill påminna dig, mina vänner, att det är där vi ska spendera vår tid i en evighet. Och jag ser fram emot det. Och jag kommer inte ge mig förrän jag ser varenda person i min familj, mina vänner och människor jag möter på stan. Att jag ska få se dem i den där stora vita skaran när Jesus han bjuder in till bröllopsfest. Och hit är du också välkommen. Du som trott på Jesus i större delen av ditt liv. Eller du som är här för första gången. Jesus han har sin hand utsträckt till dig. Ta emot den. Kliv in i den där relationen och låt dig förvandlas. Men låt mig säga det också. att ha också Willy och Eva som föredömen. Att säga inte bara ditt ja för 20-30 år sedan, utan älska honom idag. Säg till honom, jag vill lära känna dig ännu mer idag. Låt dig få sätta din tro och förtröstan på livet som inte något kan beröva dig, inte ens döden. Att hos Jesus finns en evighet, en plats utan sjukdom, lidande och död. Ja, en plats även för dig. Håll fast vid den inbjudan, mata dig med det. Påminn dig om det och dela med dig av den inbjudan till en värld som hungrar och törstar för att hans hus ska bli fullt. Jesu namn. Amen. Himmelska Fader, jag tackar dig här för din ofattbara kärlek, Jesus. Herre, att samla människor här inför din tron, Jesus. Inte för att kunna komma och fälla först främst den yttersta dummen, Herre, utan för att få äntligen möjlighet att få säga hur mycket du älskar oss var en, Herre. Att du var beredd att sända din enfödde son till döden på ett kors, förödmjukad till att ta sitt sista andetag för att vi skulle få ha liv, Herre. Men vi längtar också, Jesus, här till den dagen här du ska få fälla den där dummen, Herre, mot synd, Herre, mot elände som drar ner oss i vår vardag, Herre. Och fram till dess den dagen, Herre, så vill vi hålla fast vid din hand, Herre. Vi vill säga ännu mer som Jakob i Gamla testamentet, att jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Jag släpper dig inte förrän jag har fått lära känna dig ännu mer. Kom, Jesus, Herre, och fall, Herre, med din heliga närvaro, Herre, och tala till den här som söker dig, Herre. Fyll den här med din heliga närvaro, Jesus. Kom och släck vår hunger och vår törst, Jesus. Väck oss här på nytt, Jesus. Att få älska dig, Jesus, av hela vårt hjärta, Herre. Av hela vårt förstånd, Herre. Nu och för alltid, Herre. I Jesu namn. Amen.